Det här är Nordegren i P1.
Ja, välkomna och välkommen min bisittare Louise Epstein.
Hej Thomas.
Har du nu fått några reaktioner på gårdagens äckelsändning om inälvsmat? Jag tycker fortfarande det luktar njurpiss här i studion.
Mycket, jag har fått många reaktioner och väldigt många delat med sig av sina minnen och sin kärlek till inälver. Ja. Och sen var det en lyssnare som tyckte att du och jag var lite barnsliga och du skulle inte säga, du skulle inte prata om hundbajspås och sånt, för det var inte bra, och jag skulle inte vara så skeptisk. Vi var som gnälliga barn i en matkö. Okay.
Men längtar de efter inälvorna eller längtar de efter sin barndom?
Jag tror att det är både och. Och jag tror ju att det är positivt att vara öppen, så jag ska försöka vara öppen. Jag har också svarat den här lyssnaren artigt att vi ville ha lite radio med riktiga känslor, men jag fick ett fantastiskt brev här, får jag lov att läsa upp det?
Ja, visst.
Läser upp lite. Hej, det är från Ava Rudin. Min svärmor bjöd alltid på kalvbräss som förrätt vid bättre middagar. Jag och min man var enormt fattiga när vi var läkarstudenter i Lund. Vi köpte blod i charkaffären när vi lärt oss att förstå dialekten och gjorde blodpudding. Billigt och gott, stekte även djur åt med ris, köpte köttben, skyllde på en påhittad hund. Först gav vi bort allt kött från benen och använde till pyttipanna. Sen kokade vi resten och det blev en god köttsoppa. Och så fortsätter vi här. När min man körde ihjäl en vildkanin på ringvägen tog vi hand om den, marinerade och bjöd våra vänner. Alla tyckte det var mycket gott. Men det var lite onödigt att min man efter måltiden, när man druckit lite vin, berättade om harens proveniens. Vi räds inga framtida ekonomiska kriser. Vi vet hur man kan överleva, med vänlig hälsning.
Ja, det var väl ett
tänkvärt och gripande brev.
Ja, alltså du lyckades ju undvika det här dopet nästan helt igår. Men jag kunde inte låta bli. Jag satte mig ju ändå och så reprisen där. Jag hade varit på kurs på dagen. Vad jag var mest fascinerad av, det var ju de här dopgåvorna. En del ganska bizarra.
Det är spännande. Ja.
Men så här sa det när, lät det när riksdagens talman och statsministern skulle lämna ut din och min, alltså, och alla lyssnare gåva.
Riksdagen och regeringen.
Ja, alltså svenska folkets gåva till prinsessan Estelle.
Eders majestäter, Eders kungliga högheter, prinsessan Estelle, mina damer och herrar. Det är en stor ära för mig och statsministern att få överlämna den officiella dopgåvan från Sveriges riksdag och Sveriges regering. Den innehåller 200 barnböcker i det främsta urvalet från kungariket. De ska vara, enligt uppgift, politiskt korrekta.
Svenska folket vill ge något som är beständigt. Vi vill föra in prinsessan istället i den barnboksskatt som jag tror vi delar väldigt många av oss och som finns många exempel på här. Det finns egentligen bara en enda sak som vi knappt har med i bokväg här, och det är böcker om prinsar och prinsessor. Där tänkte vi att möjligen prinsessan Estelles föräldrar bättre kan berätta de berättelserna. Stort grattis!
Ja, så där lät alltså igår. Hallå, Jan Hansson, chef för Svenska Barnboksinstitutet.
Hej.
Det är du som har gjort urvalet med bibliotekarien Lena Runsten. Var det så att säga din idé, eller var det på direkt order från statsministern att inga böcker om prinsar och prinsessor skulle få förekomma?
Nej, det var ingen direkt order från dem, men vi kom överens om att precis som statsministern sa, så kan man nog räkna med att de får de här böckerna utav andra. Och det finns ju i de sagosamlingar som ingår i det här urvalet, det finns det ju en och annan prinsessa faktiskt.
Ja, jag såg att H.C. Andersen sagor, och där slog jag upp där att där är ju faktiskt prinsessan på ärten med.
Ja, precis. Så det är ju en väldigt bra saga, en väldigt fin saga. Den.
Och den är okej? Okay. Den kommer inte att...
Varför är det en bra saga?
Jag tror att det är en bra saga därför att som jag läser den så kanske den handlar om samvetet. Att man ska se till att man kan sova gott på natten, oavsett vem man är.
Men är det inte just att beviset för att hon är en prinsessa är att hon känner den här lilla ärten, som man sa när jag var liten, genom 12 bolster?
Men är man en känslofull eller känslig, empatisk människa så upplever man den där ärten oavsett vem man är. Jag tror inte att prinsessor är särskilda på något sätt.
Så man ska inte läsa det så att det är vissa är utvalda, utan det är mer en allegori.
Ja, det tycker jag, alltså man får läsa hur man vill. Jag har inga synpunkter på det, utan det är som jag läser just den sagan.
Ja. Och vi har ju hela listan på vår hemsida, och den finns på regeringens hemsida också om ni vill, för vi hinner inte läsa upp alla 200 titlarna här. Men det här har ju nu i praktiken, just för att ni säger att det inte är en barnbokskanon, så blir det ju det.
Varför då?
Jo, för att nu kommer ju alla sätta upp det här på kylskåpet och som har barnbarn och småbarn. Men
det är viktigt att komma ihåg att det här är jag och Lena Runsten som har gjort det här urvalet. Det är alltså inte regeringen, det är inte riksdagen, det är inte Svenska barnboksinstitutet som institution, utan det är vi två.
Jo, men nu ska det väl falskt blygsam här, för att statsministern har väl utsett dig och Lena Runsten för att ni är rikets främsta auktoriteter på sådana här listor.
Men det kanske inte gör någonting om det nu blir en lista som många vill ha. Vad är egentligen problemet med det då, Thomas? Jan Hansson, du kanske inte ens behöver försvara det. Du kanske kan vara stolt och säga, jag har gjort en bra lista som jag hoppas att många ska ha glädje av.
Att vi har gjort en bra lista, det tycker jag ju naturligtvis. Men sen så är det ju naturligtvis så att andra böcker skulle kunna varit med också. Det kan man ju diskutera, men vi har gjort det här urvalet och vi är väldigt nöjda med det. Och vi tycker att den här presenten till prinsessan Estelle är alldeles utomordentlig, därför att den manifesterar barnbokens betydelse och betydelsen av att barn läser.
Ja, det tycker väl vi också, eller hur, Louise? Det här, för det är mycket mer fantasifullt än den där gamla platt-tvn som de gav tidigare.
Det är ett steg i rätt riktning, jag har inget emot det. Mm.
Men jag såg att, jag försöker göra några tolkningar här, att det är flera av Max-böckerna, det är de man brukar börja med tidigt, är med. Ja. Men inte Max död, och Bajsboken är med, Stalfält,
men inte Dödenboken.
Nej. Är det också en sån här pietetsfull?
Nej, det är det inte. Max död, det är en vuxenbok, så det är ingen barnbok. Och så valde vi då Bajsboken för att vi tyckte att den var lite roligare än Dödsboken. Men det finns inga andra skäl till det. Mm.
En som inte fick vara med är Per Gustafssons moderna prinsessböcker, just för att de handlar ju om en modern prinsessa. Jag har de här, så går det till när prinsessor blir förtrollade. Och det finns väl hur många som helst. Hallå Per Gustafsson!
Hallå!
Hur känns det idag? Hur besviken är du?
Det känns fruktansvärt att bli så negligerad. Nej, jag skojar. Jag har inte känt något vidare värst om vare sig det ena eller det andra idag. Jag sitter och ritar en ny prinsessbok, så gör jag.
Hur många såna finns? Hur många titlar finns det?
6 prinsessböcker och 3 prinsestitlar. Mm.
Men varför borde dina böcker ha platsat på listan då?
Ja, det är ju en modern fröken, min prinsessa. Hon är ju rosa och söt och gillar bling-bling och smycken och sådär. Men hon kan ju hantera sitt svärd lika bra som hårfönen. Och det är väl därför som Estelle skulle läsa det här, för att bli lite modern och lite kaxig och sådär.
Ja, men jag hörde att det norska hovet har tagit dig till sitt hjärta.
Jajamän, de gillar mig.
Hur märker du det?
Deras hov ringer dagligen och hyllar mig. Nej, det gör de inte. Men jag läste en intervju, att om det var Märta Louise, eller jag kan inte namnen på den där riktigt, men hon berättade i den här intervjun att hon läste just Så gör prinsessor varje kväll för tillfället.
Jaha, vad kul.
Ja, jätteroligt.
Ja. Men man får ju säga, vad kan du tillföra med dina böcker om nutidens prinsessor som inte Victoria själv kan?
Ja, Victoria är väl, hon sitter väl fast i hovet också som hela gänget där. De får ju inte säga och tycka riktigt vad de vill, och det får ju min prinsessa. Hon får ju ta tillvara alla resurser hon har och leva ut alla sina drömmar.
Det
kanske är lite läskigt om det är kungen som ska stå för den biten av historieberättandet. Då vet jag inte riktigt vad det kan bli för stories.
Men det kan ju också vara så att Victoria gör som många mammor, nämligen uppfinner en fiktiv prinsessa som hon berättar historier om för sin dotter.
Så kan det vara.
Och det kan vara en jättebra historia som vi aldrig får höra. Vi kan bara tänka oss dem.
Ja, och sen så kan vi ju säga att Victoria och Daniel är ju moderna människor som kan ju beställa böcker på nätet eller besöka en bokhandel själva. De är ju inte
eller
bundna.
Eller skaffa ett bibliotekskort.
Ja,
ja precis. Nej, men det är jag inte orolig för. Och det är väl så att när Estelle blir lite större så kanske jag skickar mina böcker till henne också.
Ja. Men då tänkte jag föra det här ett steg längre. Vad är det då som prinsessan Estelle skulle gå miste om och alla andra barn som går efter den här barnboksinstitutets lista? Om man väljer bort böcker om prinsar och prinsessor. Hallå Ulla Redin.
Hallå, hallå.
Du är ju barnbokskritiker och bilderboksforskare och sitter i juryn för det fina Alma-priset, alltså till Astrid Lindgrens minne. Så du borde ju kunna veta det. Vilken funktion fyller prinsessor, kungar? Och själv är jag också intresserad av elaka drottningar i sagolitteraturen.
Och drakarna.
Ja, ja. Ja. Ja, precis. Ja, jag är ju en förespråkare för ungefär vad Jan Hansson pratade om, som en slags att man kan läsa sagorna symboliskt och att barn uppfattar dem symboliskt. Sagor av bröderna Grimms karaktär, som är folksagor som är muntligt insamlade, de är ju inte aktuella tycker jag förrän barnet kanske är 5-6 år och själva börjar hamna i det lite existentiella tomrum som barn i den åldern gör, när de börjar fundera på döden och när de börjar fundera på måste man flytta hemifrån och ska jag inte kunna gifta mig med pappa eller mamma och så vidare. Och där finns ju då den nivån att läsa de här böckerna om barn som då hamnar i stor olycka. De kan ju falla från ganska hög höjd som varande kungasöner och kungabarn överhuvudtaget. Och så småningom efter en mängd umbäranden och fattigdom hitta sin prins eller prinsessa i livet. Och det är ju det vi alla hoppas göra eller gör när vi hittar en person som vi vågar leva med och som vi kan utvecklas tillsammans med. Så att inte man läser dem inte så bokstavligt, och det tror jag inte barnen gör heller.
Mm. Så egentligen är det först då i 5-6 års åldern som man ska föra in Rapunzel och Älgtjurens Gutt och Lilla prinsessan Tuvstar och allt sånt där då?
Ja, nu blandar du in både också konstsagor och folksagor. När det gäller folksagorna som ju ofta har ganska mycket krut i sig vad gäller både döden och rövarnästen och djävulens hårstrån och så vidare. Så jag tror att barn själva ger tecken. Jag har flera barnbarn just nu och även med mina barn på 70-talet som jag märker att det räcker. Det är inte temperaturen i den litteratur som vi hade då på 70-talet och som också finns nu, välmenande, jättefint illustrerad och så vidare. Men det behövs djupare tongångar, och det finns moderna bilderböcker till exempel som man skulle unna det här lilla barnet, liksom alla andra barn, att läsa. Det finns inte en enda Thomas Tidholm till exempel med på listan, och det tycker jag är lite synd, för där finns både poesi och existentiella frågeställningar.
Men den här elaka drottningen då, är hon viktig?
Ja, jag tror att hon är jätteviktig, och jag tror att alla de här svarta känslorna som exponeras i sagorna är viktiga, därför att de motsvarar känslor som barn kan ha. Barn kan ha oerhört svarta känslor när de får syskon till exempel. Och vi slätar över det där i vardagen på ett sätt som är väldigt olyckligt. Jag vet en läkare som en gång sa till en nybliven mor när han skickade, eller han eller hon skickade hem och skrev ut från sjukhuset. Kom nu ihåg att för din treåring där hemma så är detta nya lilla barn lika katastrofalt som om din man kom hem med en kvinna och säger: här är lilla Berit, nu ska ni sova i samma rum, men jag tycker lika mycket om er bägge. Och först när man berättar det för vuxna människor ska man känna: nej, det skulle jag verkligen aldrig kunna gå med på.
Så du menar att det är det man kan bearbeta med de här hemska sagorna?
Jag är övertygad om att man kan det. Och jag, i min egen erfarenhet, väldigt påtagligt just nu med en 5,5-åring. Hon är ett barnbarn som inte får tillräckligt farliga saker. Och älskar att man berättar Dracula för henne på morgnarna till exempel. Eller på kvällarna.
Men det kan inte bli för mycket då? Det kan inte bli för mycket stygga drottningar?
Jag tror att barnen styr det själva. Och de fångar upp den nivån som de behöver och sen går de vidare.
Men jag måste fråga om det här som man alltid ju läste om. Det var ju alltid någon ung, fattig herdepojke eller sådär som ska utföra vissa prövningar och sen får man då prinsessan och halva kungariket.
Ja, det kan man naturligtvis läsa bokstavligt och tycka: oj, vad han blev rik. Och han... Men jag uppfattar att barn läser eller lyssnar på de här sagorna på en symbolisk nivå. Och detta att kungadottern som lever i stort armod och fattigdom, hon packar upp små nötter och hon önskar sig saker och hon får klänningar av guld och av silver. Och så vidare. Det är uttryck för känslor mer än för faktiska dyrbarheter. Hon blir den finaste, hon får det finaste man kan ha. Hon är värd det allra bästa. Jag tror att man får söka känslan bakom de här symbolerna.
Och det är egentligen kärnan och viktigare än de som säger att det här är bara att konservera gamla könsroller och ett gammalt samhällssystem.
Jag uppfattar det på det sättet fortfarande. Och i min praktik så var jag, så som jag har arbetat med barnlitteratur, så uppfattar jag fortfarande folksagorna som en oerhört viktig skatt under en viss period i livet och som man kan återvända till. Väldigt många människor som man frågar i vuxen ålder, man kan fråga: vilken är din barndomssaga? Så har de en väldigt tydlig... det är Hans och Greta, säger någon. Nej, Askungen är klart. Ja. Där människor kan se... berätta när de går i terapi och sånt, att de kan nästan överföra sina problematiker till sånt som de har mött i sagan. Alltså de har redan... Det finns ett skript på något vis som man kan bära med sig och sen bearbeta via sagan. Ja, det är ju en jättespännande filosofi bakom det som jag...
Tack så mycket, Ulla Redin. Vi skulle kunna ägna ett helt program åt att analysera de där sagorna med Snövit och Törnrosa och alltihopa.
Ja, tack. Hej.
Men alltså, mina barn blev jätteuppskrämda av bröderna Grimm.
Ja,
de älskade vissa bröderna Grimm-sagor. Är väldigt obehagliga idag, tycker jag.
Ja, och det Hans och Greta.
Den är svår.
Ja. Och det här liksom hur de här elaka styvmödrarna.
Men samtidigt så om man bara pratar om det på ett viktigt sätt, för jag tror att alla barn är kanske lite rädda för att de ska bli... Nej, de ska inte behöva vara rädda för att bli utsatta i skogen. Men man kanske har det inom sig.
Ja. Det där är...
Det är inte helt enkelt. Det beror på hur psykoanalytisk man är. Men ja. Det är ett stort ämne.
Ja. Men igår så... jag blev så fascinerad här. Jag var ju bisittare hos dig igår och när vi diskuterade Azerbaijan och gummorna... Alltså de ryska gummorna. Och jag blev så upptänd av det där så att egentligen borde jag ha sett på Aktuellt.
Men
jag såg istället på den här semifinalen. Och gummorna har ju aldrig varit bättre. Så här lätt. Eller hur?
Jag tror de kommer vinna. De kommer vinna. Det blir svårt för alla andra.
Men detta gjorde jag också. De kom ju på slutet. Så jag fick också en fantastisk upplevelse av de gutturala lätena. De närmast, vad ska man säga, primalskriken i Albaniens sorgliga sång. Eller hur?
Ja, det är underbart. Nu råkar jag inte se ungen.
Nej, men
det var deprimerande.
Nej, men jag såg däremot så den som sensationellt gick vidare var ju Montenegros bidrag. Och den tänker jag, den borde de ju spela ikväll på det här EU-mötet med Fredrik Reinfeldt och alla ihop som ska diskutera eurokrisen. Den heter ju Euronevro. Euro, neuro, don't be skeptic, hermetic, pathetic, analfabetic, forget old cosmetic, you need new poetic, aesthetic, eclectic, dialectic.
Alltså jag har förtalat ungen, det var en bra sång, men det var men deras kläder som gjorde... Nej, jag vet, men jag sa att jag inte gillar ungers bil. Det var varför de här så trista kläder, okej.
Okay. Ja. Då tror jag var kissad, för jag kommer inte ihåg ungens.
Nej, men det, gick igång. Jag ska inte säga hur jag associerade. Ja. Ni kan se det själv och tänka själv. Mm.
Alltså, det kommer ju ofta reklam och kampanjprylar till redaktionen just för att liksom, det är ett nytt trick för att vi ska bli intresserade av olika saker. Men idag damp det ner någonting här i morse.
Det är en docka.
Det är en docka. Vad ska vi beskriva den? Den heter alltså CP-dockan Jill. Du kan ju få beskriva hur den ser ut.
Det är en docka som har på sig kortbyxor och en rosa blus. Och sen har den händer som är lite hopknycklade och en ganska stor mun och rött hår.
Och lite krampaktigt.
Den är lite hop
kring armarna.
Men den är mjuk och gosig också.
Ja, men så står det ju då här på påsen. CP-dockan Jill behandlar henne som ett riktigt CP. Och sen vänder man på sidan. Hon varken svär, har sex, dricker sprit eller bajsar så himla mycket bättre än ett vanligt CP. Och då undrar jag vad de menar. Och sen fortsätter jag läsa. Hej du som med mild överdrivet artikulerad röst, forcerad välvilja och en bekymrad rynka i pannan bemöter funktionsnedsatta personer som vore vi dumma i huvudet. CP-dockan Jill är ämnad för dig. Till skillnad från oss kommer hon aldrig genera dig. Du kan gulligulla med, nedvärdera och idiotförklara henne hur mycket du vill utan att hon blir ledsen, arg eller otacksam. Vi tror ni kommer att trivas ihop. Mycket nöje. Hur tolkar du det här, Louise?
Det här, alltså, du gör mig mållös för jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. Jag tolkar det som att vi har mycket att lära oss, men samtidigt så tolkar jag det som att jag ska skämmas. Jag tror aldrig att skam är en bra grund för förändring. Men den är tänkvärd.
Ja. Hallå, Anders Westergärd, verksamhetsledare på Göteborgs kooperativet for independent living som ligger bakom den här dockan Jill.
Hej.
Varför ska jag ha den här CP-dockan på mitt skrivbord?
Ja, jag vill säga så här att som funktionsnedsatt, jag själv funktionsnedsatt, jag är rullstolsburen, så blir man dagligen mött av en överdriven och fördomsfull snällhet. Till exempel när jag handlar så är det ofta kassapersonal tycker att jag är väldigt duktig för att jag handlar själv. Och när jag tankar så tycker många av så att säga, personalen att jag är duktig när jag tankar. Och likadant när jag tidigare hade hund var det många som kom fram till mig och klappade mig lite lätt på huvudet och tyckte att jag var så fantastisk som kunde gå ut med min hund själv. Och detta är någonting som jag skulle säga att alla funktionsnedsatta möter varje dag i samhället.
Men det gör väl inte folk av elakhet? Det gör de väl för att de vill visa någon sorts sympati?
Ja, men behandla mig som en vanlig människa istället. Men kommer det någon fram och tycker att du är duktig när du handlar?
Nej, Nej, men du menar att så här ska man inte göra. Man ska inte visa, fråga om man kan hjälpa till och sådär. Det är förnedrande.
Ja, alltså den här alltså överdrivna alltså hänsynen och den så här fördomsfulla snällheten. Jag menar, det blir ju någon snedvriden från open perspektiv. Att det finns någon människa som tycker sig veta bättre. Jag menar, bara för att jag är rullstolsburen så betyder det inte att jag kan ta ansvar över mitt liv eller tänka själv.
Men vad kommer då CP-dockan in i det här?
Ja, CP-dockan, det är ju så att säga, det är en budbärare. Det är för att väcka debatt och väcka känslor. Och på kort sikt så är det ju faktiskt omöjligt att förändra. Då är det viktigt att, så att säga, skapa känslor och ge intryck för att då så att säga skapa en debatt. Och debatt leder oftast till intresse och förändring i slutledet.
Mm. Men ett tag så undrar jag om det här, om det är någon smart reklambyrå som har, om det är någonting som det här med som Studio Total som hjälpte Gudrun Schyman att bränna pengar i Almedalen eller sådär för att få uppmärksamhet, eller har ni kommit på det här själva?
Nej, detta är ju, alltså, det här är ju ett samhällsproblem som funktionsnedsatta möter dagligen, så att det är ju inget PR-trick i detta, utan det är en problematik som
finns
i samhället.
Men det här med dockan, hur kommer ni på det här med dockan då?
Dockan? Ja, dockan blir ju något, så att säga, något fysiskt, något som man faktiskt kan känna, och det blir mer, så att säga, konkret, och det skapar känslor. Mm. Och känslor leder till intryck. Mm. Sen skulle jag vilja säga också att dockan har ju, så att säga, även då konstnärliga mekanismer. För man har konst, det ska ju väcka känslor. Och konst kan man tolka på olika sätt.
Mm. Nu är det ju här en speciell docka. Alltså CP-dockan har eget Twitterkonto och en egen Facebook-sida, och där kan man läsa att hon inte får odelat positiv respons. En mamma till en CP-skadad pojke skriver så här: jag gillar inte dockan överhuvudtaget. Den är fruktansvärt ful och frånstötande. Barn och ungdomar och vuxna med CP-skada är inga fula och frånstötande personer. Så varför göra dockan så ful? När det nu skulle göras en docka, infon om dockan tycker jag är hemsk. Kan inte låta bli att fundera över vem det är som har fördomar. Vad säger du om den kritiken då?
Jag tycker ni att dockan är ful?
Nej, den är ju...
Nej. Jag tycker, om jag ska veta det, så tycker jag både och.
Jag tycker det är faktiskt en fantastisk del av mångfalden som finns i samhället.
Och sen så undrar jag en annan sak. Någon gång så måste man också kunna hjälpa till. För att jag tror att det kan finnas olika skäl till varför människor vill hjälpa funktionshindrade eller människor med barn eller gamla människor. Förstår du vad jag menar? Ibland så, om jag ser en person som har jättesvårt att komma igenom en stor snöhög, då är det kanske rimligt att hjälpa till. Inte för att jag tycker synd om personen, utan bara för att det är normal medmänsklighet.
Jo, jag menar, alla individer är ju, så att säga, beroende i någon form, men det som vi är trötta på, det är den överdrivna, så att säga, och den fördomsfulla snällhet och den nedvärderande gulligheten som finns i samhället. Det är en stor skillnad.
Men är det uppmärksamhet till varje pris ni vill ha med det här? Ni har ju i så fall lyckats ganska bra.
Ja, annars hade inte jag suttit här i studion idag.
Nej. Men konkret, vad ger du mig för råd, alltså, om jag möter dig ute, hur ska jag då göra för att inte du ska bli förbannad över att jag är för välvillig?
Nej, men hur, så att säga, i era möten, ni två emellan som sitter med varandra i studion, hur möter ni varandra?
Men du skulle hellre vilja att där vid kassan, att man skulle bli förbannad och säga: varför tar det så lång tid? Eller sådär. Det skulle du känna dig mera som...
Nej, är det någon som skäller, på dig om du tar lång tid?
Ja.
Ja, det vet du, fåglarna. Nej, men behandla oss som vilka andra människor som helst.
Ja.
För vi är ju människor.
Ja.
Och det var som jag sa tidigare, men bara för man har en nedsättning så betyder det ju inte att man inte vet hur man vill leva sitt liv eller att man kan ta egna beslut.
Tack så mycket, Anders Westergärd, verksamhetsledare för Göteborgskooperativet för Independent Living. Och det kan ju vara intressant att höra om vad ni har för åsikter om CP-dockan, och om ni vill se hur den ser ut så finns den på vår hemsida.
I
Ja, i måndags här i Nordgren i P1 så pratade vi en hel del om den svenska vården av ALS-sjuka. Och det var med anledning av tv-dokumentären Mitt lyckliga liv som grönsak. Den är väldigt sevärd får man säga. Och ni som inte har sett den så går den fortfarande att ladda ner på SVT Play. Och det handlar om den dansken Birger Bergman som anser att han får 10 år extra genom den portabla respiratorn han fått i Danmark. Hade jag bott i Sverige hade jag varit död för 10 år sedan, var hans och filmens konklusion. Så varför har man då en annan hållning i Sverige? Så här lät det när jag talade med Lennart Persson, överläkare på neurologen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg i måndags. Men om det nu skulle vara så att några av dina patienter säger att vi vill ta den här möjligheten att leva med respirator. Är det då en kostnadsfråga för er att ni skulle inte ha resurser att ta hand om dem?
Nej, vi har inte resurser att ta hand om dem. Och dessutom är det ju också så att kommunerna ska ju ha möjlighet då också att ta hand om det ur omvårdnadssynpunkt. De behöver personassistenter. När det gäller personer äldre så är det ju hemtjänstpersonal. Mm. Och då gäller det att de ska kunna rekrytera 8, 10, 12 personer så att säga då också för att svara för omvårdnaden runt individen. Så det är inte helt lätt det här, och det är ju en uppgift för Sveriges kommuner och landsting att fundera över vad man kan ställa upp med för resurser och så. Och vi kan inte lova alltså i vården resurser som inte finns.
Ja, så där sa alltså överläkare Lennart Persson. Jag ska också nämna att Birger Bergman också har hört av sig. Han mejlade till oss efter programmet och han skriver så här, förmodligen med sin ögondator. Hej, tusen tack för en främdragande ordsändelse. Jag hade hoppet i hade grillet Lennart mere. Hilsen Birger, den lyckliga grönsak.
Framrejande.
Framrejande, vad betyder det?
Det är fantastiskt.
Ja, vi hade ett fantastiskt program. Hälsning från den lyckliga grönsaken. Men den frågan som ju hänger kvar efter vårt samtal och som många har hört av sig efter, vad är ett liv värt? Vad får ett liv kosta i den svenska sjukvården? Och hur lever vi upp till den här föreställningen om att man som patient har ett fritt val när det verkligen gäller? Välkommen hit, Nils Lyne, professor i medicinsk etik på Karolinska institutet.
Ja, tack.
Finns det en annan värdeskala med svåra sjukdomar som ALS?
Nej, jag tror inte det. Jag tror inte helt Lennart Persson har rätt. Det kanske är så det försiggår i Göteborg. Jag tror det finns stor variation hur man gör runt om i Sverige. Jag vet här i Stockholm finns det fler patienter, ALS-patienter, som får både ventilatorstöd och respiratorstöd när det är nödvändigt. Det som är man måste se på också, det är det att det är väldigt olika hur patienter själv ser på det här. Men jag tror att i många landsting idag, då erbjuds man den här möjligheten. Men inte alla. Det finns en variation.
Ja, vad som beskrevs i den här filmen är ju att i både Danmark och Norge har man mer specialiserade andningscentra och där man mer rutinmässigt och i god tid så att säga presenterar det här som ett alternativ för ALS-patienterna. Sen får de naturligtvis själva välja om de vill underkasta sig det här eller inte. Men de menar att i Sverige så sätts de här åtgärderna till allt för mycket senare och mycket färre får det.
Ja.
Och att man, vad som chockerade mig lite grann var att här blev det så tydligt att det finns ett, att man som patient inte bara ska ta hänsyn till om man vill leva kvar några år som totalförlamad, utan man måste också på något vis konfronteras med det här att det kanske inte finns pengar.
Ja, alltså det som jag är, det är ett par saker bakom det här. Alltså, det är ju att vi tittar på svenska riksdagens den etiska plattform för prioritering som säger då att det är behoven som ska styra. Och om man liksom tar mycket enkel definition av behov, om en behandling den gör skillnad, ja, så finns det ett stort, och ju större skillnaden är, ju större är behovet. Och om en respirator den kan göra skillnad och det gör att en människa kan leva vidare, ja, då är det ett stort behov och då ska man kunna erbjuda den under förutsättning av att det finns resurser. Och jag kan
ja, men det är väl det som är...
Ja, jag tror inte riktigt på kärnfråga. Att det inte finns resurser, att det inte finns organiserat på samma sätt som det kanske finns i Norge och Danmark. Vi har ju alltså motsvarande dialys när det gäller njursjuka, så har vi speciella centra för det här. Det finns inte speciella centra när det gäller respiratorhjälp. Det kan vara något som kommer. Men jag tror att en av anledningarna till att man har varit kanske restriktiv i Sverige utöver det att det är faktiskt ganska få patienter som önskar detta. Det är en hel del som inte önskar det här. Det finns en stor överdödlighet i självmord bland patienter som har den här sjukdomen. Det ska man vara uppmärksam på. Men bakom detta så kan det finnas en osäkerhet om vad som gäller om man erbjuder patienten respiratorhjälp och patienten så säger efter ett tag säger nej, nu vill jag inte vara med längre, nu vill jag att ni stänger av respiratorn och jag vill sövas innan därför att jag kvävningsstöden, denna kan man aldrig föreställa sig är obehaglig.
Och men där har väl lagstiftningen ändrats så det kan du göra idag. Tidigare var det svårt att om man hade lagt en patient i respirator så var det svårt att stänga
av den. Lagstiftningen har inte ändrats. Socialstyrelsen har ändrat uppfattning och man kan säga då att det finns en allmän uppfattning av att om skulle man inte hjälpa en sån patient som befinner sig i exempelvis respirator så skulle det innebär det man kallar fysisk tvångsvård, vilket är förbjudet.
Men är inte kärnfrågan här, vem avgör vad som är tillräcklig livskvalitet? För att tydligen vanligt resonemang bland neurologer här i Sverige är att livskvaliteten blir så låg om man är totalförlamad. Men är det inte jag som patient som ska avgöra om jag vill leva några år till som totalförlamad?
Precis. Alltså det är ju ingen som kan vikariera ett beslutsfattande. Det är patienten som känner det här på insidan. Och är det en patient som har mod och vilja att fortsätta ett liv på det här sättet, jo, där är det bara beundransvärt och måste ha all hjälp man kan få. Och det kan kanske på sikt vara så att man får den här hjälpen och man också vet att man faktiskt kan avsluta
men
det.
Men sjukvårdens attityd är ju då viktig. Om man inte erbjuds i tid och inte informeras så är det svårt att ta ställning.
Det kan man säga. Det är mycket anmärkningsvärt att man inte både informera om möjligheten och även erbjuda det i alla landsting.
Men finns någon samstämmighet hos svenska läkare om vilka liv som är mest värda?
Nej, det tror jag inte man säger. Det finns säga, officiella värderingar som kommer till uttryck bland annat i hälso- och sjukvårdslagstiftning, i etiska principer, i prioriteringsplattformar och liknande. Och så finns det en rad inofficiella värderingar som kanske kommer till uttryck i olika specialiteter och enskilda läkares egna uppfattningar. Men när det gäller den här frågan om vad ett liv är värt att leva eller inte, då är det patienten som har sista ordet, helt klart. Mm.
Tack så mycket Nils Lyne, professor i medicinsk etik på Karolinska institutet, för att du kom hit. Jag har fortfarande många frågor kring det här, Louise.
Vi fortsätter, men imorgon ska det handla om etnicitet.
Ja, då är du programledare och då ska vi säga att producent var Ulf Nyström.